Hej och välkomna till Avanza-podden. Det är torsdag, men det är inte en vanlig torsdag, för det är lanseringsdag. Avanza släpper en ny fond, Avanza Impact by Circulus. En superspännande impactfond som vi ska prata mer om idag. För det är ju som så att världen idag står för den kanske största utmaningen i mänsklighetens historia. Att bromsa klimatförändringarna och skapa en hållbar framtid för alla. Och för att nå dit då krävs det enorma investeringar, både från offentligt och privat håll. Vilket för oss som investerare ger och skapar goda investeringsmöjligheter. Man har helt enkelt möjlighet att vara med på en av de största tillväxtresorna i modern tid. Så att därför är det ju superroligt att Avanza idag lanserar en ny fond. Avanza Impact by Circulus. En impactfond som placerar i mikro- och småbolag som bidrar till att lösa världens hållbarhetsutmaningar. Hur känns det här, Niklas?
Det känns väldigt roligt. Det är torsdag, det är lanseringstorsdag som vi brukar säga. Det är riktigt spännande, det är kul, det är lite jippo i repan. Alltså när man kommer in på jobbet på morgonen och alla är väldigt glada. Och vi är ju också väldigt glada att få lära oss lite mer om den här fonden i podden den här veckan. Och ta det lugnt där ute, Circulus. Vi kommer också komma till vad det här namnet riktigt innebär och betyder. Med oss i studion har vi Kristoffer Haldin, Joakim By och Simon Park. Varmt välkomna till podden.
Tackar, tackar.
Stort tack.
Som jag sa till Johanna, det här känns jättebra. Det hoppas det känns minst lika bra för er denna lanseringsmorgon. Vi börjar från början. Berätta lite kort om er själva. Vilka är ni?
Ja, vilka är vi? Vi är ett team som har jobbat tillsammans i flera decennier med hållbar förvaltning. Och nu har vi då äntligen fått möjlighet att skapa något som vi länge drömt om. En unik fond som enbart investerar i bolag runt om i världen som gör skillnad på riktigt. Och vilka är det vi då som gör det här? Ja, själv heter jag Kristoffer Haldin. Har jobbat ett antal decennier med kapitalförvaltning. Började en gång i tiden faktiskt under IT-kraschen med att förvalta pengar. Och det var lite spännande tider precis som det har varit under det senaste året. Under IT-kraschen så förvaltade jag först då Latinamerikafond, sen en globalfond och jag har också förvaltat läkemedelsfond och så småningom då också en Amerikafond. Och det tyckte jag var så spännande att 2007 så begav jag mig över Atlanten till USA. Bodde i USA i 7 år och även där började det med en krasch då 2008, den stora finanskraschen. Så att det var spännande tider. Det flög en del skor över diskarna på tradingavdelningarna och det var stor dramatik och jag lärde mig väldigt mycket om förvaltning och inte minst om spännande amerikanska bolag. 2014 sen kom jag tillbaka till Sverige, blev chef för aktie- och ränteförvaltningen på Handelsbanken. Och under en stor del av den här tiden, under min tid på Handelsbanken, så jobbade jag ju tillsammans med Joakim. Vi började ju faktiskt att jobba tillsammans redan 2006 och vi har rest kors och tvärs över USA och letat små spännande bolag. Och 2018 så började Simon jobba tillsammans med oss och han har ju verkligen lyft den hållbara förvaltningen hos oss. Så att vi är sammansvetsade, inte minst jag och Joakim har ju en historia som går ett par decennier tillbaka i tiden.
Underbart, tiden går fort som man brukar säga. Det har ju varit intressant att följa dig också, Kristoffer, genom åren. För de som har sett de alstrarna som har producerats här från Avanza-borgen känner ju igen dig. Jag vet att vi träffades en gång i tiden efter ett Avanza-forum. Efterfesten var rådig och tjur. Varken du eller jag tror jag hoppade på den där tjuren, så väldigt läskigt ut. Men det var väldigt roligt för dem som man kunde titta på hoppade på den där tjuren. Och sen har du ju varit här och pratat mycket i USA genom åren. Så att det här ska bli jättespännande nu att höra vad ni ska ta er an. Jocke, ni har ju hängt med varandra uppenbarligen väldigt, väldigt länge. Många årtionden. Vem är Joakim?
Hej, jag heter Joakim By. Jag är 46 år, har 2 barn. Privat är jag en riktig sportnörd. Min stora hobby har också varit aktier hela livet. Och faktiskt de senaste 22 åren har jag fått jobba då med min stora hobby. Och sedan 2006 då, tillsammans med Kristoffer när han anställde mig på Handelsbanken Fonder. Jag jobbade först med att starta en global fond som idag heter Global Tema. Men den stora delen av mina arbetsuppgifter, i alla fall de sista 10 åren, har varit att resa runt i USA och verkligen känna på bolagen, träffa dem i fabrikerna och leta unika och innovativa bolag. Så jag förvaltade då Handelsbanken Amerikas småbolag och vi tror att vi lyckades skapa en väldigt bra avkastning där över tid. Vi lyckades också attrahera mycket kapital och Simon som kom in 2018 var ju en väldigt viktig nyckel för att jobba med hållbarhet och kring kundrelationer.
Nyckeln Simon.
Det är spännande att bli beskriven på det sättet. Sist och minst brukar jag säga, Simon Parket är också bakgrund från Handelsbanken där, som ni hörde från Kristoffer och Joakim. Hade det varit video idag så hade det kanske syns att jag inte riktigt har lika lång erfarenhet som de två heller. Men ja, vem är jag förutom den yngsta i Trium? Men jag är civilingenjör i grunden, men det kanske absolut viktigaste under min studietid var inget jag gjorde inom ramen för den utbildningen, utan snarare en kurs jag läste vid sidan av i global etik. Det här var knappt 2 år efter att Agenda 2030 och Parisavtalet hade lanserats där 2015. Och redan då, under den kursen, så insåg jag att det här är det jag kommer spendera min karriär på. Det är här jag kommer ägna tid att försöka hitta något typ av meningsfullt jobb där jag verkligen kan göra skillnad och försöka bidra till att vi faktiskt når en hållbar utveckling för alla. Och redan senare samma år så hade jag förmånen att komma i kontakt med Kristoffer, precis som han beskrev tidigare. Och vi gjorde ett projekt tillsammans då med Handelsbanken Fonder kring hur man skulle kunna hitta vilka bolag det är där ute som faktiskt är med och bidrar och gör skillnad i linje då med de här globala målen för hållbar utveckling. Och på den vägen fortsatte mitt jobb som hållbarhetsanalytiker, och jag spenderade otaliga timmar att analysera spännande hållbarhetslösningar från bolag runt om i världen. Och det är klart att när man jobbar så nära som vi tre gjorde under den tiden, och dessutom även utanför arbetstid tycker om att diskutera de här små, intressanta, innovativa bolagscasen, så är det naturligt att man blir goda vänner också. Och idag sitter vi här alla tre och är riktigt laddade att lansera fonden.
Kul!
Mm. Ja, men fonden då? Berätta mer. Vad är det för fond som ni har startat och vad kan lyssnarna förvänta sig?
Man kan förvänta sig en fond som investerar i det starkaste strukturella temat av alla, nämligen att lösa de 17 globala hållbarhetsutmaningarna. Vi letar bolag vars produkter och tjänster bidrar till att lösa de här stora hållbarhetsutmaningarna. Och vi gör det också genom att försöka hitta morgondagens vinnare. Och morgondagens vinnare, ja, det är ju ofta de mindre bolagen då. Bolag som vi, det är ju ett område som vi verkligen kan då, som vi har jobbat med länge, och där är ju bolag som har möjlighet att växa, det är bolag som ofta är entreprenörsstyrda och det är bolag som följs av färre analytiker. Och just i fallet hållbarhet då, så handlar det ibland faktiskt om bolag som inte är riktigt medvetna om att de sitter på lösningar till ett hållbarhetsproblem. Och sen finns det ju ytterligare en uppsida med mikro- och småbolag. Och det är att de också så småningom kanske faktiskt kan bli uppköpta då, till en ganska hygglig premie.
Och mikro- och småbolag, för oftast brukar man väl säga att ett småbolag är 1% av det totala börsvärdet på börsen så att säga. Mm. Och i Sverige kan det ju bli liksom hisnande 130 miljarder. Jag kan tänka mig i USA är ju allting större. För det kommer ju vara en icke-försumbar andel i USA. Kan jag tänka mig den här fonden? Mikro- och småbolag, vad är det för storlek på de här bolagen?
I vår fond så kommer man hitta bolag med ett marknadsvärde kanske från 50 miljoner dollar upp till 7 miljarder dollar, eller ungefär 70 miljarder kronor. Då. Så det kommer ju vara en ganska brett spektrum. Men alla fall är under definitionen, till och med i Sverige då, under småbolag faktiskt. Men sen så kommer vi ha de här väldigt mycket mindre bolagen där vi gör en väldigt ordentlig analys av de här bolagen innan vi går in, och vi gör det också för att investera på väldigt lång sikt och växa tillsammans med bolagen och också försöka göra skillnad på riktigt, för det är ju någonting vi vill göra i den här fonden.
Hur många bolag ungefär kommer det vara i fonden?
Ett 50-tal.
Så ganska koncentrerad portfölj. Ni säger att bolagen själva inte kanske riktigt vet om att de sitter på liksom lösningar till de här globala hållbarhetsmålen. Hur vet ni om det?
Ja, men det är en jättebra fråga, och det är egentligen själva grunden i det vi gör. Som Kristoffer var inne på, men vi letar efter bolag som på riktigt bidrar via sina produkter och tjänster till att vi når de specifika målen som är uppsatta i Agenda 2030. Och där har vi utvecklat och byggt en modell över tid där vi helt enkelt går ner på verkligen delmåls- och indikatornivå och analyserar, men vad är det som behövs för att vi faktiskt ska nå det här målet. Om man tar ett exempel, så mål 3 som handlar om hälsovård och sjukvård, som lyder egentligen säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Det låter ju väldigt fluffigt och vitt, och många kan ju ställa frågan, men kan man inte skohorna in vilket bolag som helst under det målet? Och det är en fullt rimlig synpunkt och kommentar, men tittar man sen på de specifika delmålen som utgör mål 3, så kan man till exempel läsa i delmål 3.4 som lyder: till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minskar det antal människor som dör i förtid av icke-smittsamma sjukdomar med en tredjedel, samt främja psykisk hälsa och välbefinnande. Eller delmål 3.8 som handlar om att åstadkomma allmän hälso- och sjukvård för alla, som även skyddar mot ekonomisk risk, tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård med god kvalitet och tillgång till säkra, effektiva och ekonomiskt överkomliga grundläggande läkemedel och vaccin. Redan där så ser man ju hur mycket mer konkret det blir. Och sen finns det faktiskt en nivå till då, de här indikatorerna för hur man mäter att vi faktiskt når de specifika delmålen. Och jag ska inte läsa ännu mer innan till, men för delmål 3.8 så handlar det alltså om att det finns två indikatorer där den ena mäter just, ja, men hur stor del av befolkningen i den här regionen har faktiskt tillgång till grundläggande sjukvård. Och den andra delen, den andra indikatorn, handlar om, ja, men vad kostar det här? Hur når man faktiskt ut med det här på ett kostnadseffektivt sätt? Och genom att göra den här analysen, att steg för steg gå igenom varje delmål och indikator, så kan vi kartlägga vilka typer av produkter och tjänster som behöver skala upp, som det behöver komma fler av för att vi faktiskt ska nå målen. Och det här är någonting som vi har jobbat med över en tid och som vi nu också faktiskt har byggt ett AI-verktyg som hjälper oss då att kunna följa en större mängd bolag. För när vi började fundera kring de här frågorna och jag satt och gjorde den här analysen manuellt, så tog det ju väldigt lång tid att sitta och gå igenom bolag. Alltså bara att gå in på ett bolags hemsida, hitta årsredovisningar, gräva i dokumentationen tar ju flera timmar. Men tack vare att skala upp det här och göra det med ett maskininlärningsverktyg, så kan vi då följa egentligen alla de 40 000 bolag som finns i vårt globala mikro- och småbolagsunivers och momentant hitta de som är spännande ur de här perspektiven. Och då kan det vara precis som du var inne på tidigare, att ja, men vissa bolag kanske inte har reflekterat så mycket över vad deras produkter faktiskt bidrar till. Familjeföretag som har jobbat med det här i 80 år men inte reflekterat över, ja, men påverkar det här i världen och på vilket sätt gör det? Och då kan vi vara där och hjälpa bolaget att förtydliga det här, börja mäta de positiva effekterna och på så sätt blir bolaget också ännu bättre på det de gör.
Bara för att backa bak lite grann så att alla lyssnare hänger med. Ni har ju som mål att investera i bolag vars primära verksamhet och bidrar till lösningar för att uppnå FN:s hållbarhetsmål. Och i vissa fall så känner ju inte bolagen då till att de har de här lösningarna. I FN:s agenda 2030, som är den mest ambitiösa planen för att skapa en hållbar utveckling som världen någonsin antagit då, och utgörs ju av 17 mål för hållbar utveckling, är samtliga 17 mål intressanta eller fokuserande på vissa av dem? Och klä lite grann gärna också det här Agenda 2030, vad det riktigt är för någonting, så att alla hänger med.
Ja, men om man börjar på där du avslutade egentligen, vad är Agenda 2030? För det är ju någonstans grunden i det vi gör och det vi har valt att använda som utgångspunkt för de bolag vi letar efter. Egentligen vad det är, kort och gott, är ju att det är mänsklighetens färdplan för hur vi ska nå en hållbar utveckling. Och det går igenom mål, allt från hur vi ska bekämpa fattigdom till hur vi ska ställa om vårt energisystem till förnybara energikällor, till hur vi ska jobba för bättre och säkrare offentliga institutioner. Det täcker alltså en väldigt vitt spann av olika typer av viktiga frågor framåt, och det är viktigt att understryka. Det handlar inte bara om till exempel vattenfrågor eller klimatfrågor, utan alla sociala och miljömässiga frågor man kan tänka sig för att faktiskt säkerställa en hållbar utveckling för alla över hela vårt samhälle egentligen. Och till din första fråga där, ja, men vilka mål fokuserar vi på? Vi har valt att, och vi tror väldigt mycket på att man faktiskt fokuserar på hela Agenda 2030 snarare än välja ut ett enstaka eller några enstaka mål. Och det tror vi för att, ja, men målen är väldigt tätt sammanknutna, och man ska bidra på riktigt och inte riskera att motverka något av målen samtidigt som man bidrar eller jakten på det ena. Så det är viktigt att ha den här helhetssynen. Men med det sagt, när vi gör den här väldigt djuplodade analysen på delmål och indikatorer inom målen, så ser vi att ja, men det är inte alla mål som våra bolag faktiskt kan bidra till via sina produkter och tjänster. Och det är som sagt det vi letar efter. Ett sådant exempel är mål 10. Om jag bara tar ett specifikt delmål där, så kan man i delmål 10.4 läsa att ja, men det handlar om att besluta om politik, särskilt finans-, löne- och socialskyddspolitik, och därigenom successivt uppnå ökad jämlikhet. Som man kanske hör, så är det inte helt naturligt för ett noterat bolag att via sina produkter och tjänster, sin kärnverksamhet, bidra till det specifika delmålet. Så vi ser att mål 10 som handlar om den här typen av frågor, mål 1 som handlar om att bekämpa fattigdom och mål 17 som handlar om globalt genomförandeskap, att vi ska göra det här tillsammans, är den typen av mål som vi inte kan bidra till direkt genom att investera i den här typen av bolag. Men däremot inom samtliga av de övriga 14 målen så ser vi att det finns bolag som är väldigt intressanta, och vi följer kandidater inom alla mål, även om alla de målen inte alltid kommer vara representerade i fonden.
Det här är ju en artikel 9-fond som har liksom hållbarhet eller hållbara investeringar som mål, men det finns ju självfallet också ett väldigt starkt där avkastningsmål helt enkelt med fonden. Ni återkommer ofta till det, att det här är världens största inköpsorder. Kan ni liksom utveckla det lite och koppla det till varför ni tror att det här är bra investeringar?
Enligt de beräkningar som har gjorts av FN då, så behöver vi investera någonstans runt 5-7 biljoner dollar per år för att nå de här målen då till 2030. Och det är ju väldigt mycket pengar. Och det är närmare 40% av det som investeras i världen totalt. Sen är det inte säkert att vi kommer nå de här målen, men ändå så pass mycket pengar att man kan prata om det som den enskilt största inköpsorden i världen då, utan att tumma för mycket på sanningen.
Och då bolaget som då har lösningarna kommer rimligtvis växa snabbare.
Ja, för finns det problem så behöver vi lösa dem, och då behöver vi investera i lösningarna. Så det är hit pengarna kommer gå. Ett exempel är vattenproblematiken vi har. Om vi tittar tillbaka i tiden så ser vi att på vattenområdet så investeras det kanske 2-3 gånger så mycket pengar som global BNP växer. Det vill säga, det här är en otroligt stark strukturell tillväxttrend, och det ser vi ju väldigt många av målen då. Och kan man då i sin tur hitta de bolag som verkligen bidrar med riktiga lösningar på de här problemen och som är välskötta, små och spännande entreprenörsbolag, ja, då har man skaffat sig ganska goda förutsättningar för att leverera god avkastning.
Så när ni börjar då er liksom investeringsprocess, då har ni det här AI-verktyget som hjälper er med screeningen av vad har vi för bolag att välja på? Vad har vi för lösningsbolag där? Finns det några liksom parametrar, några gränser som man måste leva upp till för att klara AI-katten? Och hur går ni sen vidare i investeringsprocessen när ni liksom har ert utbud?
Ja, men om man börjar i första steget så har vi en formell gräns där varje bolag måste ha minst 50% av sina intäkter från den här typen av produkt och tjänst om de bidrar konkret till delmålen och indikatorerna i Agenda 2030 som vi har varit inne på. Och det betyder egentligen att vi vill fånga bolag som har majoriteten av sin verksamhet mot just det här. Det betyder inte att vi sitter och letar efter bolag som har 51% intäkter från det här och är jätteglada, utan snittet i fonden ligger idag runt 95% exponering. Men vi har satt gränsen 50% för att fånga bolag där det här är en stark tillväxttrend även relativt i bolagets nuvarande verksamhet och kunna vara med på den förändringsresan. Så att det är den hårda gränsen och första sållningen. Och för att få en liten känsla i antalet bolag så sa jag tidigare att idag följer vi runt 40 000 bolag. Och av dem så är det ungefär 2 000 som är intressanta, som faktiskt har majoriteten av sin verksamhet från den här typen av produkt eller tjänst. Men många av de 2 000 bolag är extremt olönsamma och kanske aldrig kommer bli lönsamma eller inte är intressanta av andra anledningar. Så när vi faktiskt sen kombinerar det här med mer fundamentala karaktäristiker så får vi ner den listan ganska ordentligt, och vi landar med en kandidatlista på någonstans 250-300 bolag som vi sen kan börja följa mycket närmare och göra mycket mer fundamentalt arbete på. Det är där den stora processen och det stora arbetet börjar för oss tre, att faktiskt börja gräva i den här typen av bolag. Och där är en väldigt viktig del, någonting som vi har jobbat länge med, inte minst Joakim och Kristoffer, att faktiskt vara ute på fältet och träffa den här typen av bolag.
En sak som vi lovade här i början också, det var ju att kommentera namnet Circulus, eller Circulus, eller hur ni nu väljer att uttala det. Om vi börjar där, vad är korrekt? Hur uttalar man detta?
Circulus.
Circulus. Vad betyder det då? Vart kommer det ifrån? Vad är tanken?
Det är egentligen en ordlek på ordet cirkulär och kommer från cirkulär ekonomi och hela den här tanken att en väldigt viktig del för att nå en hållbar utveckling är just omställningen från det linjära tänket till det cirkulära, där vi inte bara tar upp nya saker hela tiden, använder och kastar ut, utan att vi faktiskt återanvänder och tar vara på de resurser vi har på planeten. Så att det är helt enkelt grunden till namnet.
Innan vi går vidare i podden så är jag bara lite nyfiken på, vi har ju pratat om storleken på innehaven, men ett univers på 40 000 bolag, då blir man ju också lite nyfiken på hur den geografiska mixen kommer att se ut. Är det här en global fond i jakten på de här lösningsbolagen?
Ja, det är det definitivt. Men precis som det ser ut i världen i övrigt, om man tittar på andra globala fonder, så kommer vi ha en exponering någonstans framförallt mot Nordamerika då, 65-70%. Sen letar ju vi gärna innovativa entreprenörskluster, så det är klart att Norden ligger högt på listan också. Och en del av övriga Europa, till exempel i England och Tyskland, hittar vi många spännande bolag. Men vi har också bolag i Sydafrika, Brasilien, Japan, Australien.
Mm. Det här med screeningen också måste jag bara fråga lite extra kring. För det, jag menar, det är klart att förvaltare, de har sina screeningverktyg och sen screenar man fram på olika parametrar. Ni har ju pratat här om att ni också använder AI i jakten på det här. Universet 40 000 ska ju bli liksom betydligt mycket färre, 2 000. Och sen ytterligare därifrån så ska ni ta er ner någonstans till en 50-tal innehav då. AI är ju ett av årets hetaste snackisar. Hur använder ni artificiell intelligens i er förvaltning för att hitta de här lösningsbolagen?
Ja, men jättebra fråga. Jag satt faktiskt och lyssnade på ett samtal med Peter Örneholm förra veckan om AI och ChatGPT. Och precis som du har varit inne på så har det här fått jätteuppsving nu senaste tiden här, och det är såklart kul för oss. Vi började jobba med det här redan innan det blev hela hetsen kring ChatGPT, men det är klart att det ännu mer illustrerar vad man faktiskt kan göra. Och för oss handlar det, precis som vi har varit inne på, om ett produktivitetsvinst egentligen. Det vi kan göra med det här AI-verktyget då är att vi kan i det första steget bara hämta all information som finns på hemsidor. Och då kan man tänka, ja, men hur mycket AI modeller behövs egentligen för att bara tanka ner information från bolags hemsidor? Och det visar sig att, ja, men det behövs faktiskt en hel del intelligens, för att bolag döper inte årsredovisningar till precis samma sak. Det finns information på lite olika sidor och undersidor, så att bara att strukturera och förstå den här informationen är väldigt komplex. Men genom att göra det, att lära modellen och öva över tid, så kan vi då få en väldigt hög träffsäkerhet på vad som är en årsredovisning, vad som är en kvartalsrapport, vad som är något pressmeddelande som har lagts ut kring nya typer av hållbara produkter till exempel. Så att det är det första steget. Nästa steg sen är ju det som är riktigt intressant på riktigt. Det är när vi sen börjar semantiskt analysera texten. Och det är här vi har spenderat allra mest tid, att faktiskt försöka maskinellt förstå vad är det bolaget säger i all den text de producerar. För när vi tittar på alla de här dokumenten och information som finns på hemsidan, så är det ju flera tusen rader text, flera tusen meningar text från varje bolag. Och att försöka bara sammanfatta det i de siffror som bolagen skriver blir väldigt svårt, och det, man får ofta inte hela bilden, utan vi vill ju, precis som vi människor gör när vi läser saker, förstå, ja, men vad säger man här egentligen? Och genom att jämföra innehållet i de här olika textmängderna mellan bolag och inom bolag, så kan vi till exempel hitta alla typer av bolag som sysslar med en viss typ av spännande metall som vi är intresserade av, för att det kan bidra med energieffektivisering i halvledarkedjan till exempel. Då kan vi säga till modellen att, ja, men den här typen av tellur till exempel, som är en halvmetallisk grundämne, vi vill vara intresserade av vilka bolag av alla de här 40 000 sysslar med det här. Och då kan vi få ut direkt, ja, men den här typen av bolag, de här fem i Nordamerika, det här i Asien till exempel, jobbar med just det grundämnet. Och sen kan vi fortsätta ställa frågor som, ja, men på vilket sätt jobbar de här med omställning mot en cirkulär ekonomi? Hur tar de upp de här grundämnena, eller hur sourcar de dem?
Hur tar ni sen vidare det här till den fundamentala analysen, där ni faktiskt väljer vad det är ni ska investera i, där ni då tror att avkastningspotentialen är högst?
Ja, precis som Simon sa då, så har vi en ganska stor urvalslista. Men det vanligaste vi gör är att vi reser och träffar bolagen, möter dem på plats och undersöker hur den här produkten och tjänsten tillverkas och säljs då. Men sen har vi också utvecklat kvalitetskriterier, fundamental analys som vi tror på väldigt mycket. Vi tittar på lönsamhet, vi tittar på marknadsposition, vad bolaget har för marginaler, vi tittar på skuldsättningen, är den låg och så vidare. Så vi kombinerar, det är faktiskt den här processen då som vi har jobbat med de senaste 15 åren, att när vi kombinerar tillväxt med kvalitetskriterierna och sen lägger på också värdering då, om vi kan ha bolag med relativt låg värdering, så kommer det att ge väldigt goda möjligheter till avkastning över tid.
här blir man ju såklart väldigt nyfiken på vad innebär relativt låg värdering. För det här känns ju som ett universum som tilldrar sig ganska mycket intresse just nu och där det från tid till annan och på olika håll blir lite bubbeltendenser. Vad är en relativt låg värdering, skulle du säga, bland de bolagen ni letar?
Jättebra fråga. Det här är faktiskt den absolut vanligaste frågan vi får både från institutioner och privatpersoner. Hur kan små innovativa lösningsbolag är väl jättedyra? Och faktum är att fonden nu när vi tittade på det här innan den här inspelningen handlas för ungefär på P23 då. Så vi har betydligt lägre värdering än ett globalt småbolagsindex just nu, men också en högre tillväxt. Och det är det vi tror skapar avkastning över tid.
I det lägre spannet så är det ju faktiskt väldigt små bolag ändå vi pratar om. Där det stora kapitalet kanske inte riktigt har hittat. De kanske inte har fått den här multiplexpansionen som bolag ibland får när stora förvaltare hittar och när det blir lite mer mainstream. Ni kan ju vara nere i sodden, tänker jag, och leta rätt mycket spännande morgondagens bolag.
Det är ju precis det vi gör. Vi försöker hitta bolag som inte följs av så många analytiker. Och den här modellen hjälper oss att gräva fram de här lite udda innehaven. Och ofta har de här bolagen kanske inte några stora IR-avdelningar. De är oftast faktiskt ganska välskötta och stadda vid god kassa. Det är också någonting som vi har lärt oss med åren att det är ganska bra att ha, speciellt när det blåser då på marknaden. Och de här, som vi var inne på i början, ibland är de här bolagen själva inte riktigt medvetna om att de sitter på lösningar. Då kan vi hjälpa till och kanske lyfta fram för dem att ni sitter här kanske på en lösning inom vattenområdet. Och vi har jobbat med ett antal sådana bolag under åren då. Framförallt Jocke och Simon har jobbat med några bolag då, där man har hjälpt dem att ta fram hållbarhetsredovisningar och annat. Och helt plötsligt så har intresset från marknaden för de här bolagen ökat. Och dessutom är det ju då växande bolag som det har blivit en multipel expansion också. Mm.
Men det pratas ju ofta om grön bubbla. Och från tid till annan.
Och vi såg förra året hur i princip allt fondkapital, aktiefondkapital, gick till då artikel 9-fonder. Fonder med hållbarhet som mål.
Och vi såg en väldigt tydlig grön eller förnyelsebar energibubbla under 2020.
Mm. Yep.
Och den var ju rätt påtaglig. Och därför är det intressant att den här fonden är mycket bredare. Den investerar inte enbart i förnyelsebar energi utan den är mycket bredare än så. Investerar i nästan alla SDG:er. Och det gör ju att vi har möjlighet att då flytta kapitalet. Om man tittar på den här modellen 2020 så sa den ju ganska tydligt att SDG 7 då var väldigt övervärderat. Medan SDG 6 som handlar om vatten, där bolagen där såg väldigt billiga ut. Och hur gick det då under 2021? Ja, det var just vattenbolagen som gick väldigt, väldigt starkt. Och just nu då så tycker vi att SDG 12, det som handlar om hållbar konsumtion och produktion, det är där vi kommer ha mest exponering när fonden startar. Det är det område som är mest spännande och värderingsmässigt om man tittar på det, vilket vi har möjlighet att göra med hjälp av den här modellen, så ser det väldigt, väldigt intressant ut också.
Och den här termen SDG som du nämnde några gånger, bara så att vi håller tätt bakåt, vad innebär det för någonting?
Det handlar ju om de hållbara målen då. Sustainable Development Goals.
Okej, perfekt. Då är vi med.
Har ni några bolag redan idag som ni kan liksom dela med er av som kommer ingå i fonden? Vi kommer inte kunna prata om så värst många bolag just nu. Det får vi ta på ett avsnitt igen om någon månad när ni har hunnit handla in er lite. Men är det något som ni känner att ni kan dela med er av redan nu?
Vi har pratat en del om tema vatten här inledningsvis och det är ett sånt tema som vi tror att global vattenbrist kommer vara otroligt spännande de kommande 10 åren. Bolagen som kan vara med och lösa de här problemen. Och vi tror att det finns 2 lösningar. Det ena är avsaltning och det andra är återanvändning eller recycling av vatten. Vi har ett bolag i Kanada som heter H2O Innovations som är med och hjälper företagen att återvinna vatten. Så vi har tittat en hel del på industriellt avfallsvatten i USA, hur företagen använder sitt vatten, och kan ni gissa hur mycket som återanvänds idag?
Det är en kuggfråga, så jag säger väldigt lågt om man slipper en siffra. 8%.
Ja, jag skulle säga 5-7%. Jag lägger mig lite lägre.
Ja, men bra gissning. Men det är faktiskt 1% då. 1% av allt industriellt avfallsvatten som återanvänds. Och nu då, till exempel när Apple ska bygga sitt nya headquarter i Austin, Texas, då säger man att man ska vara water positive eller water zero, det vill säga att man ska återanvända allt vatten i den byggnaden. Och då kommer H2O Innovations in och gör det här åt dem. Så de är en helhetsleverantör av det här. Den handlas på 11 gånger vinsten, och vi tror att värderingen kan komma upp ganska mycket.
Jag tänker rent som ur, liksom, i och med att jag jobbar en del med vår IR-avdelning och ja, med vår hållbarhetsrapport, vet hur många ord och sidor det är och allt det där. Det här är ju någonting som bolag, i alla fall i Europa, kommer behöva börja rapportera väldigt mycket mer granulärt på just den här, liksom, vattenfrågan, även för servicebolag som eller tjänstebolag som Avanza, där vi kanske tycker att vi är inte sådana stora förbrukare av vatten och så vidare och så vidare. Men med anledning av de nya regelverket kring hållbarhetsrapportering, CSRD, så är det här en fråga som kommer, liksom, behöva komma ut ännu mer för alla bolag, och då finns det ju säkerligen också större incitament.
Ja, och jag kommer ihåg för många år sedan när Avanza hade lappar på toaletten där det stod lilla spolknappen, och det, menar, det är klart, det är ett kontorslandskap vi jobbar i. Vi använder ju kanske inte lika mycket vatten som vad man gör inom exempelvis textilindustrin. I det här fallet så blir jag ju lite nyfiken på vad är utmaningen kring vatten? Mm. Ja, vi har ju ofta hört talas om att det här är en utmaning. Jag såg Netflix-dokumentären som sa att stora delar av världen som har rinnande vatten året om inte kommer kunna förvänta sig det här i framtiden. Jag förväntar mig rinnande vatten ju idag, men att man kanske inte kommer att kunna göra det. Så dels, vad är utmaningen? Och sen, vad är teknikhöjden i det här bolaget?
Mm. Bra fråga. Utmaningen globalt är ju att efterfrågan växer snabbare än utbudet. Och vi har situationer med torkor, vi har extremväder. I USA i alla fall, till exempel då, så har vi kraftigt eftersatt infrastruktur. Man har inte investerat på 50-60 år i infrastrukturen, och vi har läckor. Så de stora lösningarna är ju just att, liksom, minska resurslöseriet och att återanvända mer av vattnet. Och det som man gör då, det är rent teknologiskt, till exempel då Apple, att man bygger ett closed loop system där man tar hand om avfallsvattnet, renare, filtrerare, och skjuter tillbaks det in i systemet. Så man skapar en closed loop.
Så det blir lite grann som den här lavalampan när man var liten. Alltså, sen vet inte om det är vatten eller förmodligen inte. Nej, det är någon olja.
Det är en av framtidens lösningar. Sen finns det ju mycket vatten också i havet som kan avsaltas, och det är också en möjlighet framöver.
Och är det också en möjlighet? För jag kan ju tänka mig att det är ganska energikrävande att avsalta vatten. Och det här skulle kunna vara en global utmaning av episk karaktär, om man så säger. Om man kommer fram till en teknologi med låg energianvändning faktiskt kan avsalta vatten och skapa sötvatten. Det hade ju varit en jättestor grej.
Mm. Det händer ju mycket saker på det området. Vi har ett bolag i portföljen som ser till att det blir mer energieffektivt och avsalta vatten. Och det är jättespännande, och det kommer säkert ske enormt mycket utveckling där.
Ja, för här, ni nämnde ju tidigare att vissa bolag inte är lönsamma och kanske aldrig någonsin blir lönsamma. Och jag tänker, det här med vatten, det finns inget substitut till vatten. Och vatten är ju, kan jag tänka mig, en otroligt stor drivare till den globala fattigdomen också. Så det här är ju en enorm utmaning, där det finns en än mer enorm potential då. Mm. Om man kan avsalta havsvatten så att vi kan dricka det, så att säga. De bolagen som ni ser här och det ni har i portföljen nu då, är det här liksom proof of concept, eller är det som är lite mer i ett tidigt skede som ni var in på här tidigare?
Det är nog båda och. Det här bolaget som vi pratade om där lite, de har ju kommit fram med en väldigt energieffektiv lösning. Men det sparar ju inte in all energi, Anna. Så långt har vi inte kommit. Men vi tittar ju på det här området hela tiden.
Det som händer när man avsaltar havsvatten är att man pressar in vatten genom membranfilter. Och det kostar otroligt mycket energi. Men det finns ett bolag då som har uppfunnit tryckväxlare som återvinner ungefär 60-70% av den här energin redan idag. Så kostnaderna för avsaltning kommer ner och det kommer bli viktigare och viktigare framöver.
Spännande. Fler bolagskarameller som ni kan bjuda på redan nu.
Ja, ni måste ju kunna generera lite elektricitet också. Ja. Där borde vi ha någonting.
Ja, men det här med att minska mängden avfall markant, mål 12.5, det är ju jättespännande. Och här kan man ju verkligen göra resursbesparingar. Någon hade räknat ut att man kanske kan spara upp mot $1 biljon per år. Bara genom större resurseffektivitet på området hållbar konsumtion och produktion. Och ta ett sånt enkelt exempel som konsumentförpackningar. Tyvärr är de ju ofta då gjorda i plast. Returfiber går ju faktiskt lika bra att använda kanske. Tyvärr så är det idag bara 5% av alla konsumentförpackningar som är gjorda i returfiber. Men det finns ett bolag som leder utvecklingen på det här området globalt då. Det är ett amerikanskt bolag som heter Graphic Packaging som har tagit fram väldigt nya innovativa förpackningar. Till exempel vad det gäller så kallade six-packs, förpackningar av öl och läsk i USA som ni kanske har inhandlat någon gång.
Kan hända.
De kom ju tidigare ofta att man kunde lyfta dem med en plast.
Ja, just det. Mm.
Men Graphic Packaging tog för några år sedan fram en ny förpackning som är gjord i returfiber. Och den dominerar nu faktiskt i marknaden när man är i USA och tittar på det här. De är hela tiden ligger i framkant vad det gäller innovativa förpackningar. Och det är lite intressant också för att marknaden tittar ju på det här bolaget som ett annat pappersbolag. Och det handlar på ett P-tal på 9. Det är ganska billigt. Samtidigt så växer de då mycket snabbare än sina konkurrenter därför att de insåg väldigt tidigt att det gäller att vara innovativ och ligga i framkanten. Det här är ju ett av de större bolagen vi har i fonden, också ett av de bolag som har störst marknadsvärde. Men vi tycker att det är väldigt spännande och väldigt innovativt inom något så tråkigt då som pappersförpackningar.
Ja, alltså det är ju länge sedan jag såg de här liksom fyra eller snarast sex packs plasten liksom som var runt aluminiumburkar som man höll i och bara de där.
Men alltså är det inte det kring alltså svenska, alltså om du går och köper ett sexpack Pripps blåa 3-5-or? Är det inte plast runt om?
Jo, plast, men inte de här plasthålen liksom som
jaha,
de dinglar ifrån.
Jaha, du tänker den där som det dinglar. Ja, nej.
Och det var det jag sa, det finns ju väldigt mycket kvar att göra. Mm. De har ju inte vunnit all marknadsandel utan bara 5%. Så att vi tror att de kommer fortsätta kunna växa både vad det gäller plastförpackningar för burkar men också och ta över och göra returfiberförpackningar. Men också på matområdet där de har tagit fram väldigt mycket spännande förpackningar.
Superspännande. Alltså, faktiskt, det är som man... Ja, jag stod i duschen i morse och tänkte på just det här när jag kollade på så här schampoflaskor, det var någon hårinpackning och det var lite babyolja till min dotter och så här, och så tandkrämstuben och bara fick lite så här ont i magen över hur otroligt mycket plast det var i mitt badrum som jag sen lämnar på det här källsortering och så, men så hör man att allt ändå inte återanvänds och så där. Det snurrar ju liksom. Det är inte...
Mm. Och där har de ju också tagit fram en förpackning som du har tittat på rätt nyligen, Jocke.
Ja, men bolaget som Kristoffer nämnde, Graphic Packaging, köpte faktiskt svenska Åkerlund & Rausing förra året. Och de kommer använda Åkerlund & Rausing som en innovationshub. Och bland annat då har det här svenska bolaget gjort väldigt mycket innovationer, bland annat till tvättmedelsindustrin. Så att även tvättmedelstabletter kan komma i fiberförpackningar framöver. Så det är verkligen spännande och har en viss svensk koppling då.
Det jag tänker lite grann på här, det är ju också om det finns en potential för regulatorisk medvind. Vi har krav exempelvis i Europa att det ska återvinnas mer plast och det ska inte vara lika mycket virgin plastic eller ny plast. Den återvunna plasten som andel ska vara en allt större del i framtiden. Här finns ju tydliga mål så att säga. För ett typ sånt här bolag, finns det en tydlig regulatorisk medvind för det här bolaget specifikt eller för era bolag i portföljen generellt?
Jag skulle säga att det finns det generellt och inte minst då på vad det gäller avfalls- och återvinningsfrågan. ett bolag som graphic packaging gynnas ju båda av regulatorn, men också för att konsumenter trycker på och vill se förändring. Och har man då varit tidig och insett att ja, men kan vi leverera förändring, ja, det går ju faktiskt att tjäna pengar på att leverera de här lösningarna, därför att konsumenterna vill ha dem. Det är inte bara politikstyrt, men naturligtvis så hjälps man av att det kommer nya regulatoriska krav.
Ja, på tal om att generera elektricitet då, så ser vi ju kraftigt regulatorisk medvind inom solindustrin och framförallt kanske i USA nu som jag var och besökte. Och man ser det verkligen hända i verkligheten. När, tror ni att ni har hört talas om Inflation Reduction Act, IRA då, som ett gigantiskt förnyelsebart stimulansprogram, men som faktiskt ger både då stöd för att producera förnyelsebar energi i USA, skatterabatter, men hjälper också efterfrågesidan och ger konsumenten och företagen som investerar i eller köper då sol till exempel, får kraftiga skatterabatter.
Spännande. Det som det har varit lite kör på mellan EU och USA, om det är liksom...
Ett av de viktigaste exemplen vi såg på plats var First Solar som ligger utanför Phoenix i Arizona som vi besökte. Men de kommer alltså dubbla sin kapacitet de kommande två åren, men är ändå då utsålda ända in i 2027 nu. Så här ser man i verkligheten hur det här verkligen tar form då med efterfrågan kring förnyelsebar energi.
2027. Ja, det var en bra orderbok.
Så det som vi gjorde, vi frågade First Solar CFO när vi var där vilka som är de viktigaste underleverantörerna för att kunna göra det här framöver. Och då finns det ett bolag i Kanada då, som heter 5M Plus som levererar specialmaterial till First Solar. Det handlas idag ungefär på halva multippen mot First Solar, men det är ett bolag då som vi har investerat i för att vi tror att det här är deras enda underleverantör av de här komponenterna. Och ett bolag som vi tror kommer kunna växa då de kommande 3-4 åren väldigt starkt.
Ja, för här blir man ju såklart nyfiken på. Jag menar, vi ser ju en omställning mot förnybar energi, sol, vind och vatten. Men det är ju inte alltid så enkelt som sparare och investerare och utröna vart i värdekedjan som den största potentialen återfinns. Vad säger ni där? Vart inom förnybar energi vill ni helst röra er? Är det liksom på temat underleverantör till industrin?
Vi gillar ju verkligen spadar och hackor till den här ruschen. Men vi kommer vara oerhört fokuserade på lönsamhet och marknadsposition och så vidare. Då det finns såklart, som ni har varit inne på tidigare, att det kan bli överhettat över tid. Så den fundamentala analysen är superviktig här.
Mm. Något ledande frågor. Det kommer komma ett antal sådana här. Men det här, är det en fond för den som vill investera hållbart? Eller är det en fond som den som söker överavkastning? Eller är det kanske en fond för båda?
Och som vi hoppas har framgått ganska tydligt så kommer ju hållbarhet här att leda till lönsamhet. Därför att investerar man i lösningar på världens största problem så finns det väldigt goda möjligheter att skapa god avkastning.
Bra, då bara så att vi liksom drar av den, för att det finns fortfarande vissa där ute som tror att det är någon motsättning när det snarare är tvärtom.
Ja, och det där är ju intressant, för jag menar, det är ju vissa som säger att ekonomisk tillväxt och världen står i motsats till varandra, en hållbar framtid. Och så är det ju naturligtvis inte, utan tillväxt, det har ju varit lite olika från tid till annan. Det var ju väldigt mycket olja på 80-talet. Men nu ser vi ju mer av de bolagen som adresserar de globala hållbarhetsutmaningarna. Och där kommer det finnas en enorm tillväxt. Det inte bara kommer, det måste ju finnas. Det är ju det ni har berättat här, att ska vi ha en framtid för våra barn och barnbarn så krävs det ju. Men det jag tänker på här, det är ju att förvaltare brukar prata om att exkludera. Det vill säga att man väljer bort bolagen som inte riktigt kanske sköter sig, som inte är hållbara idag. Eller att inkludera och hitta de bolagen som man tror då kommer att kunna hjälpa till eller som är duktiga och klarar sig liksom, så att säga. Men ni är ju en impactfond. Vad är skillnaden så att man är med på det? Exkludering, inkludering, impact.
Det är en jättebra fråga och du hade en jättefin inledning där om att man ofta pratar om exkludering och inkludering. Och mycket av det vi har pratat om här idag handlar om men vad är det för typ av bolag vi faktiskt investerar i, alltså inkluderingssidan. Men med det sagt, det talar egentligen bara om vad gör bolagen för skillnad i samhället. När vi sen pratar om en impactfond så handlar det ju i grund och botten om vad gör vi som investerare för skillnad? Vad bidrar vi med för mervärde till de bolag vi investerar i? Och det är en lika viktig del för oss och det är någonting som vi verkligen vill understryka så att alla fondandelsägare ska känna sig trygga att vi bidrar just med det här mervärdet, att deras pengar faktiskt gör skillnad och det är det som impact handlar om. Och för att bli lite mer konkret kring just impact-dimensionen här så brukar man ofta prata om det bland onoterade bolag inom private equity eller utvecklingsbanker runt om i världen. Att de faktiskt är med och bidrar kapital direkt till bolagets tillväxtresa. Och det här är ju faktiskt någonting som vi också kommer göra framåt eftersom vi är fokuserade på just mikro- och småbolag globalt. Och inte minst i dagens marknadsklimat där kanske lite för många bolag noterade sig för ett par år sedan och har betydligt svårare att attrahera kapital idag. Så kan vi faktiskt vara där och faktiskt hjälpa bolagen att direkt få in pengar för att växa och fortsätta och skapa ännu mer positiv impact. Men med det sagt så är inte det någonting vi kommer göra i varje investering vi gör. Men däremot inför varje investering så gör vi en noggrann, djup analys precis som vi har pratat ut och träffar bolagen. Och som en del av det så kollar vi, vad kan vi faktiskt hjälpa det här bolaget med? Det handlar inte om att vi ska gå in och säga nu tycker vi att ni ska ha en hållbarhetsredovisning och sen så åker vi hem och hoppas att de löser det. Utan här handlar det om att arbeta nära bolagen och förstå vad behöver de för att faktiskt bli ännu bättre. Jocke pratade tidigare om lilla kanadensiska bolaget 5N Plus som är jättespännande och en extremt viktig del för att ta fram de här viktiga metallerna då, till halvledare i solceller. Vad bolaget också gör som är extremt spännande är att det är det bolag egentligen som har kommit längst kring att köpa in utkänta andra typer av restprodukter och ta fram och rena metallerna som finns där. Alltså det här cirkulära tänket, att man inte behöver gräva upp nya metaller utan man faktiskt kan använda dem som redan finns idag. Det är någonting som bolaget har gjort för att man har sett att det här är någonting som är viktigt och en affärsfördel för oss. Men man har inte tänkt så mycket tidigare kring hur påverkar det här faktiskt i termer av reducera växthusgasutsläpp eller vattenanvändning som vi också pratade om tidigare. Och här kan vi då vara med och hjälpa bolaget att tänk på den här saken. Ni kan faktiskt börja mäta det här och finjustera så att ni faktiskt får en ännu större klimatnytta. Och på så sätt hjälpa bolaget att få ännu mer exponering, att få en ännu mer positiv impact. Och det här är alltså någonting som vi gör i varje investering som vi gör i fonden. Och det är själva grunden i impactbegreppet.
Och för att göra det här och liksom förstå bolagen, för det är ju ändå ett 50-tal bolag som ni på djupet ska förstå och kunna vara en sparringpartner och hjälpa på så sätt som ägare, så som du nu förklarar, så använder ni ju ett råd av experter inom olika områden som förser er med fördjupad kunskap om de vetenskapliga grunderna inom dagens hållbarhetsutmaningar. Berätta mer om det här vetenskapliga rådet och hur de hjälper och stöttar er i förvaltningen.
De finns ju där som bollplank åt oss, därför att det här hållbarhetsfrågor är väldigt svåra frågor och det finns inte alltid enkla svar, utan tvärtom är det väldigt komplicerat. Och då är det ju bra att ha med riktiga experter både från universitetsvärlden och från företagsvärlden som har varit med, som kan sakfrågorna ordentligt och som framförallt kan ställa de svåra frågorna till oss. Det är ju vi som fattar alla beslut om investeringarna, men de är där, finns där för att sparka på oss och frågasätta oss och de investeringar vi gör, och också för att dela med sig av sin kunskap till oss så att vi blir lite kunnigare.
Ja, för det tänker jag, de borde ju också kunna hjälpa till på så vis att ni hittar nya spännande case där ute. För jag menar, nya råd och rön kommer ju hela tiden och nya, både nya utmaningar men även nya lösningar. Lösningarna kanske ni hittar för att ni är ute där och sonderar terrängen i era universitet av 40 000 bolag. Men att de nya rönen kanske kommer från vetenskapliga rådet när ni bollar. Hur ter sig det här samarbetet i praktiken? Har ni en avstämning gång i månaden eller hur jobbar ni tillsammans?
Vi träffas en gång i kvartalet och utbyter då idéer, till exempel kring PFAS i vatten har vi diskuterat, och där har vi då haft väldigt goda råd från våra experter i rådet som har väldigt mycket mer kunskap än vad vi har kanske på just det här området vad det gäller PFAS-er som är ett stort samhällsproblem och hur ska man kunna förstöra dem på bästa sätt och vad är problemet störst. Och som du sa, vi kanske hittar något bolag som påstår sig ha en väldigt bra lösning. Men våra experter har då faktiskt, nu ska jag inte namnge bolaget här, men de ifrågasatte ganska mycket just det här bolagets lösningar. Men också bolagets finansiella modell för att skala upp den här verksamheten. Så båda de här aspekterna måste ju tas med dem. Och sen får ju vi fatta beslutet. Självständigt.
Kan ni berätta lite mer om de här experterna då, så att vi får lite kött på benen? Vilka är de? Och vad har de för erfarenhet?
Vi har ju till exempel Ilona Rippinen från Stockholms, hon är professor i atmosfärvetenskap vid Stockholms och Helsingfors universitet. Vi har David Nilsson som var med och startade KTH:s och var föreståndare för KTH:s vattencentrum en gång i tiden. Det är några av de experter som sitter med i rådet.
Sen har vi en medlem i rådet som är också expert på jordbruksfrågor som faktiskt också då vill träffas lite mer än en gång i kvartalet och också kommer med väldigt mycket input till processen och även med idéer.
Ja, här såg vi ju faktiskt, den senaste tiden har det pratats väldigt mycket om mat och matpriser och globalt har råvarupriserna fallit rätt mycket, det har vi inte sett i Sverige. Här pratar man snarast om att matpriserna ska fortsätta upp och vi har en svag krona och vi importerar inflation och det är jobbigt och vi svär alla när vi ska handla smör i matbutiken. Det här har ju varit en utmaning också, inte minst med kriget, i och med att Ryssland har varit en stor exportör av väldigt mycket, men även Ukraina som är också en stor exportör av spannmål. När det kommer till konstgödsel, alltså det är ju mat och odlingar är ju otroligt energiintensivt. Har ni några spännande lösningar där? Det här är ju en utmaning som vi alla verkligen har blivit varsare den senaste tiden.
Ja, på det temat har vi också ett bolag som faktiskt kan analysera jordmån och kan optimera fram rätt vatten- och gödselnivåer. Och oftast använder man alldeles för mycket av de båda, men vi får nog återkomma med det. Caset.
Så du lämnar oss med en cliffhanger?
Ja, vi gör det.
Det ska man ju alltid göra.
Ja. Spännande. Ni har ju ett samarbete med och är verifierade av Bluemark. Vad innebär det då?
Det innebär att en oberoende aktör har granskat vår investeringsprocess och jämfört oss mot ledare i branschen på 8 olika principer som man brukar använda för att beskriva ett trovärdigt impactarbete. Och de här principerna sträcker sig från vår process att analysera delmål och indikatorer som jag beskrev i början till det vi precis pratade om, vad vi faktiskt gör för skillnad i de bolag vi investerar och vad vi har för stöd för att vi gör det, den skillnaden, till hur vi faktiskt hanterar impact även efter att vi har varit investerade, alltså när vi säljer ut ett bolag eller när ett bolag blir uppköpt. Och Bluemark är den aktör som är störst på den här typen av granskning. Och de har tidigare verifierat de allra främsta fonderna både inom private equity och hos olika utvecklingsbanker runt om i världen på de här frågorna. Så för oss att få ett betyg i paritet med den typen av fonder är ett bra kvitto på att vi nu lanserar en impactfond som konkurrerar med de allra främsta inom impact oavsett tillgångsklass, vilket vi är väldigt stolta över.
Det är vi också.
Vi befinner oss ju i ett läge där global inflation har stigit till historiskt höga nivåer. Vi har också sett vad som har hänt med räntenivåerna. De har stigit i rask takt. Vi måste vinna över denna kraftiga inflation. Hur påverkar det här bolagen i det här universet?
Det gör dem ännu mer intressanta skulle jag säga. Tidigare under många år har ju pengar varit gratis. Nu har det blivit en knapp resurs, vilket det kanske också ska vara. För oss öppnar sig här en möjlighet då, inte minst inom mikro- och småbolagsområdet, att bidra med kapital till bolag som kanske faktiskt aldrig borde ha gått till börsen, men som sitter på väldigt spännande innovativa idéer och som kanske just nu då har svårt att få in kapital. Sen får man ju vara väldigt försiktig här. Det gäller ju att sålla agnarna från vetet. Vilka kommer att överleva och vilka kommer inte att överleva. Men det öppnar ju sig möjligheter och för oss så blir det ännu viktigare då att fokusera på de här kvalitetskraven som vi har på bolagen.
Och på tal om att vara försiktig, vilka är de största riskerna i er värld här framåt?
Ja, den största risken är väl att räntorna skulle fortsätta upp något alldeles oerhört, för det påverkar såklart värderingen även på de bolag vi investerar i. Det skulle jag säga den största risken. Sen finns det ju en risk att man tillfälligt då får bubblor som vi fick under 2020 på förnyelsebar energi. Och det kan ju uppstå även till exempel på vattenbolag att de blir väldigt populära och det uppstår en bubbla där. Men där hoppas vi att vi verkligen har, vi har ju en bredd i vår fond som kanske inte finns riktigt i en förnyelsebar fond. Mm.
Sista frågan är en kuggfråga. Investerar ni själv i fonden?
Ja, självklart.
Ja, väldigt mycket.
Absolut.
Ja, men det var det vi ville höra. Så att liksom det är en ansenlig del av ert privata sparande.
Ja, hela mitt pensionskapital faktiskt. Ja, men,
det är bra, det är bra. Man sitter i samma båt. Superkul, superspännande fond. Jag är väldigt stolt över att ni lanserar den här tillsammans med Avanza, så att vi får vara med på den här resan. Stort tack för att ni gästade podden.
Stort tack.
Tack.
Och stort tack för att du lyssnade på det här.